Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag har vi faktiskt ett par, de bor faktiskt i USA, Tommy och Jenny, välkomna.
Tack så mycket.
Man tackar.
Kul att ni vill vara med.
Såklart, självklart. Vi är alltid på nya äventyr, så det här är kul. Vi tackar så mycket för inbjudan.
Kul. Vi har lite tekniska problem, men vi hoppas och ber och tror att allting ska bli superbra i alla fall för er som lyssnar. Men ni kan väl börja lite grann och presentera er, berätta vilka ni är, hur ni träffades och vad ni gör.
Alltså, om våran äldsta son Emilian, som nu är 10 år, hade varit här så hade han sagt så här: måste de dra hela den här historien när de träffades igen? Han är så sjukt trött på att höra. Men den är ju ändå lite fräsig, kan jag tycka. Alltså, jag, Jenny, kommer ju ifrån Västgötaslätten, Sollebrunn utanför Alingsås. Levde ett spännande liv där. Hade mina egna grisar när jag var 18 år. Tom Hylska på huvudet. Han har fortfarande inte accepterat att jag är en bonde i själ och hjärta.
Ja, men det har jag ändå fått se.
Du har fått se.
Det kommer ut mer och mer.
Det kommer ut mer och mer. Ja, jag känner det. Ju äldre jag blir, desto mer kommer igenom. Hur som haver, var ändå ett missionärsbarn. Så när jag var 6 år så flyttade vi till Rwanda. Fick tyvärr inte vara där mer än en månad för att min farfar blev sjuk och vi kom hem. Och sen så blev det kriget i Rwanda och jag fick liksom aldrig komma tillbaks till Afrika och göra något sånt här liksom, avslut. Men det ledde mig i alla fall till Tanzania. Så efter gymnasiet så kände jag att jag måste tillbaka till Afrika för det var liksom en del i mitt liv som saknades. Och för att vara helt ärlig så levde jag ett lite kaosartat liv. Jag hade lämnat kyrkan. Därför att jag trodde att jag skulle leva ett annat liv. Men när jag kom till Tanzania så var det någon som mötte mig på flygplatsen.
Det var jag.
Det var du.
Så tänkte jag, henne ska vi ha.
Henne ska vi ha. Hjälp, vem är du, Tommy? Ja, vad gjorde du där?
Ja, det kan vi ta sen. Eller är det här våran livshistoria vävs ihop? Ja, det är det ju såklart.
Men, jo, det var där vi träffades.
Ska jag ta vid nu eller ska du fortsätta?
Nej, du bara kör.
Okej, okay. Så att jag föddes ju på Island. Min mamma är islänning och min pappa är svensk. Så jag är dubbel medborgare. Och flyttade till Sverige när jag var 3. Växte upp på Tjörn. Känner Emma sen gammalt. We go way back, så att säga. Och vad gjorde jag där? Jag växte upp med 3 systrar. Lite katter, då och då.
Spelade hockey. Du är som bonde, Tommy. Några
Nej,
katter.
Verkligen inte. Aldrig varit bonde. Kommer aldrig bli heller.
Jo.
I alla fall, spelade hockey i tonåren. Med mycket musik hemma, liksom. Min familj, ja... Det var liksom mycket musik runt omkring mig, speciellt från min isländska släkt. Mamma och mina systrar sjöng mycket eller låsång i kyrkan och sådär. Och jag vet inte. Det var liksom så mitt liv såg ut. Alltså gick ju skola ute på Tjörn, sen gymnasiet till Stenungsund, sen flyttade jag till Jönköping. Pluggade på en skola som heter ITM där. Pluggade lite musik ett par år och sen så blev det också så att jag åkte ner till Tanzania. Hade aldrig någonsin några planer att åka till Afrika. Det fanns inte på... det var inget som jag alls ville göra. Liksom. Men jag kände verkligen Guds kallelse. Liksom, att jag skulle åka dit. Det var en kompis i Jönköping som skulle ner på en sån här teamresa. Så han frågade om jag ville följa med. Och sen var det ju så att jag var faktiskt med om en allvarlig bilolycka. När jag var 22. Var jag väl? 21 eller 22. Och jag klarade mig oskadd, men min bil var ju totalkvaddad, men jag kom inte till sjukhuset i alla fall och det var liksom en period i livet där jag trivdes inte alls i skolan. Jag hade börjat på högskolan i Jönköping, gick på en linje där som inte alls trivdes med, och Och ja, kände bara liksom att livet var allmänt liksom miserabelt just då. Så jag bara upplevde att Gud gav mig ett bibelord. Och det tog jag på något sätt som en bekräftelse på att jag skulle med på den här teamresan till Tanzania.
Ja, men precis, bibelord var ju gå ut.
Apostlagärningarna är liksom... det ska bli till frälsning till jordens yttersta gräns. Alltså,
precis. Liksom.
Som lärjungarna liksom kallade det till. I alla fall. Så att jag tog det som en bekräftelse från Gud att jag skulle åka med på den här teamresan, hoppa av liksom min högskoleutbildning och göra det. Vi var där nere i Tanzania under sommaren där 2007 i några veckor, och det var totalt livsförvandlande för mig. När jag kom hem till Sverige igen så kände jag bara en sån sjuk dragningskraft tillbaka till Tanzania. Jag kände att jag är inte klar där, jag måste tillbaka. Jag visste inte vad det var, men
Gud visste
såklart. Så ett par månader efter det, eller någon månad, kommer inte ihåg riktigt, så fick jag faktiskt frågan att åka ner till Tanzania och liksom på något sätt men ansvara för det här projektet från Sveriges sida liksom, i Tanzania. Det var ett idrottsprojekt. Vi hade mycket fotbollsläger och liksom jobbade med kyrkor och hur de kunde använda mission då för att, eller så här, idrott för som ett missionsverktyg liksom för att nå nya människor. Så då blev det så att jag åkte ner till Tanzania igen. Så några veckor senare då hör alltså då PMU, som är liksom organisationen som finansierade vårat projekt, då hör de av sig och säger att det kommer två stycken volontärer som ska bo i samma by som ni.
Snälla. Plocka upp dem, för annars kommer de aldrig någonsin komma till rätt plats. Ja. Det tror jag att de la till ändå.
Typ så.
Två vilsna hönor.
Och då ska jag bara lägga in här att innan den här resan så hade jag ju bett ett tag att jag skulle få träffa min fru. Jag kände liksom att nu har jag väntat länge nog, vilket är alltså,
22 år gammal.
Så sjukt ung liksom.
22 år.
Men jag kände så här, Gud, nu vill jag träffa min fru. Och precis innan jag åkte ner till Tanzania den gången så kände jag så här, ja men jag kommer nog träffa henne i Tanzania. Så när jag såg henne på flygplatsen, då fick jag faktiskt den tanken att det kanske är hon. The rest is history. Here we are.
22 år, Tommy.
Ja, det är ingen ålder.
Nej, verkligen ingen ålder.
Jag hade på något sätt någon känsla av att jag kommer aldrig bli gift.
Ingenting är en ålder längre.
Vi är fortfarande så sjukt unga och fräscha.
Ja, sjukt fräsch.
Precis, exakt. Men så ni träffades där i Tanzania och sa det klick, eller?
Nej.
Gjorde inte det?
Oj, jo.
Var det inte kärlek på första ögonkastet?
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här. Nej, alltså jag kände när jag såg Tommy, kände jag så här, wow, vilken fin man han. Men saken var att jag hade faktiskt en relation i Sverige, för att vara helt ärlig. Men innerst inne så kände jag i mitt hjärta, för att jag levde inte, alltså jag kände i mitt hjärta att det inte var rätt. Men många omständigheter gjorde att jag ändå var tillsammans med den här mannen. Men det som hände på den här resan, jag fick lära känna Tommy, var att jag fick lära känna Gud, för att jag kände inte honom på det sättet som Gud ville att jag skulle känna honom. Och jag fick verkligen se Guds godhet och bara hur en man kan vara, liksom, hur en man ska vara genom att träffa Tommy. Det var verkligen så speciellt. Så att, jag menar, Gud hade ju definitivt en plan med att jag skulle komma tillbaka till Afrika, för han visste att det var väldigt mycket som skulle ställas till rätta i mitt liv genom att vara där. Och jag kände definitivt att jag tyckte om Tommy, jag tyckte om att vara med honom, prata med honom. Jag kände att vi var väldigt lika på många sätt, och vi tyckte om samma saker och liksom äventyr och hela det här köret. Och det var väl, så vi bodde liksom i samma by där i 2 månader och fick lära känna varandra väldigt väl. Och när han sen skulle lämna för att åka hem, då skulle han åka iväg med bussen liksom, 5 på morgonen, och jag var så okej, men jag kommer vakna och säga hejdå till dig. Så att ja, vi satt där åt, eller Tommy åt sina typ cornflakes med O'boy på morgonen. Och,
va? Gjorde jag det?
Ja, absolut.
Det är sjukt, hade jag med mig det i Tanzania?
Ja, du hade ditt O'boy-paket höll du hårt i.
Ja, skäms nästan.
Nej, inte skämmas, det var dåtiden.
Ja.
Nej men, jo, så vi satt och pratade och jag kände så här lite sorg bara, men när kommer jag träffa den här mannen nästa gång? Alltså, eller pojken, det var så liten pojk.
Oj då.
Nej men, så vi kramade varandra hej då, Tommy åkte och kände bara så här, åh hjälp, det här känns jättejobbigt. Men vi höll kontakt via sms och Tommy skickade brev och jag skickade också brev såklart, men ja, jag minns speciellt ett brev. För jag hade frågat på, eller han frågade på sms bara, vad är det du saknar mest? Och sa, jag saknar lakritsfiskar. Och hjälp mig Tommy, lakritsfiskar. Det var en till grej.
Jag kommer inte ihåg det.
Nej, inte heller. Åh, pinsamt.
Det var säkert något lakrits i alla fall.
Ja, någonting med lakrits säkert. Och sen saknar jag dig, hade jag skrivit. Och då skickade Tommy några månader efteråt kommer det fram ett paket med lakritsfiskar och så kom det ett kort på honom och jag kände bara, jag måste hem. Samtidigt som jag älskar att vara Tanzania.
Ja, alltså för min del så alltså jag såg det på flygplatsen, jag hade ju den här tanken liksom, ja det kanske är hon liksom. Men jag släppte ändå den tanken rätt så snabbt och sådär och visst, alltså Jenny var en vacker tjej liksom. Men det var liksom på månader jag reste ju mycket under den här tiden också, men när jag väl var liksom hemma i den byn så hade vi ändå lite tid att kunna liksom umgås och prata och vi hade väldigt mycket så här djupa och bra samtal och kände liksom så här att alltså det var sån omvälvande tid för oss båda två liksom var det nere liksom, alltså man är så fullt fokuserad på sitt uppdrag och sådär och men i alla fall just den morgonen jag skulle lämna där och kramade hej då, det var då jag kände så här att tänk om jag aldrig får träffa henne igen. Liksom. Det var då det verkligen slog mig hur mycket jag faktiskt hade börjat tycka om Jenny. Så att, vi hade ju liksom kontakt hela tiden. Och som sagt, det var liksom en komplicerad situation där med den pojkvän du hade när du åkte ner till Tanzania. Och så där. Så att, det var ändå någonting som behövdes liksom ges tid till. Liksom, för att och så att Gud skulle få lösa det om det var hans vilja liksom.
Ja,
men vi mejlade ju, eller inte mejlade, skickade snigelpost och smsade ibland också.
Ja.
Så att det var ju typ 5 månader och sen så jag vet inte, du messade mig och sa liksom, jag funderar på att stanna kvar ett halvår till. Mm. När du började närma, alltså jag hade ju verkligen sett fram emot att du skulle komma tillbaka hem till Sverige och att du skulle få träffa dig igen. Och då sa du att jag funderar på att stanna ett halvår till. Och jag tror att det var bara för att testa mig lite, såhär, hur mycket saknade du mig? Och då sa nej, du behöver komma hem till Sverige. I alla fall. Så tror jag framåt april någonting eller så där, så kom du väl hem till Sverige och då...
15 april.
Ja.
Mm. En vecka efter att jag kom hem till Sverige så träffades vi igen. Och kände väl ganska såklart och tydligt att såhär, okej vänta nu, det här känns ändå... Det här känns stabilt, det här känns bra. Och den 25 april så blev vi tillsammans officiellt. Och sen den 1 november samma år så friade Tommy till mig. Och jag sa nej! Och sen ändrade jag mig snabbt. Jag blev så chockad så mitt första svar var nej. Men jag menade definitivt ja, 100%.
Ja, är du säker på det?
Absolut. Alltid. Varje dag menar jag till dig.
Mm. Tur.
Mm.
Var för övrigt, alltså 1 november är ju Halloween. Vi var på en restaurang och alla var utklädda till liksom, typ häxor och grejer. Så det var ju superromantiskt.
Det var fint, Tommy. Tack för att du valde det.
Bra.
Mina.
Ja, hade man fått göra om det så hade jag kanske lagt lite mer tanke bakom.
Men det var en fin tanke ändå.
Jag vann ditt hjärta.
Du vann mitt hjärta.
Åh, vad fint. Fantastiskt. Men ni förlovade er och ni gifte er. Och sen levde livet på. Ni fick barn.
Mm. Ja, alltså precis. Vi gifte oss ju, så vi förlovade oss. Heter det.
förlorade oss själva.
Förlorade oss just varandra.
Och hjälp.
Ja. 1 november 2008 var det, va?
Yes, bra Tommy.
Förlovade vi oss, gifte oss augusti 2009. Vi har varit gifta i 14 år i augusti år.
Ja, det har vi.
Galet. I alla fall, när vi gifte oss, då bodde vi i en pytteliten etta inne i Olskroken i Göteborg. Och sen åkte vi på 2 månaders bröllopsresa i Asien. Och vi valde de 3 billigaste länderna som fanns för att vi ville kunna vara ute i 2 månader och backpacka och äventyra. Så det var liksom en utmaning att leva på typ några kronor om dagen liksom. Men det gick bra. Det var livets äventyr.
Jag skulle verkligen vilja flika in här att jag skulle vilja rekommendera alla människor som gifte sig att åka på en backpacksresa i flera månader.
Mm, varför då?
Alltså det är den bästa grunden man kan ge till ett äktenskap.
Mm-hmm.
Nej men det var så, för det första var det sjukt kul, det var otroligt utmanande, vi fick lära känna varandra i alla situationer, för att man, det är mycket som kan hända när man är på bakgatorna liksom i Thailand och ja. Beijing och överallt vart man flyger och har sig. Men också alla de minnena man får ta med sig som vi får ha genom hela vårt liv. Alltså vi får... Alltså vi har fått med sådana fantastiska liksom, minnen från detta som vi får dela med våra barn nu, som vi får dela med varandra, som liksom får återkonnekta mig och Tommy till den tiden som det var då. För jag menar, det är en sak att vara på en smekmånad och sen så en annan tid när man har två barn och lever ett kaotiskt liv mitt emellan liksom. Mm. Så det är bara så fint att få plocka fram de här minnena. Bara, men du, kom du ihåg när vi vandrade där i Malaysias regnskog och liksom, du vet, alla aporna ropade på och sen så badade vi i den här läskiga floden med och fick blodiglar över hela kroppen. Alltså det är så många sjuka grejer vi varit med om. Ja.
Nej, det var verkligen en crash course i att lära sig leva med någon. Liksom.
Intressant.
Det var mycket svett, det var väldigt varmt, mycket hiking och med stora ryggsäckar och grejer. Men,
sjukt utmanande.
Ja, man lär känna varandra väldigt bra i alla fall. Ja. Det var en häftig upplevelse.
Min pappa har alltid sagt så här, okej Jenny, när du har liksom hittat vem du ska gifta dig med, då ska ni ut och liksom på en ut på fjället och så ska ni vara ute på och gå liksom i 7 dagar och så ska ni sova i tält, ni ska bära all er packning och förhoppningsvis ska det regna, för klarar ni det, då klarar ni hela livet tillsammans. Och det var typ våran backpackningsresa på 2 månader.
Ja, precis.
Good advice. Mm. Och nu så bor ni inte i Sverige längre.
Ja, precis. Mm. Så precis. Alltså efter våran liksom backpackingresa och grejer, vi kom tillbaka till Sverige liksom och ja, liksom börja jobba fullt ös med liksom kyrka och heltidsjobb båda två och sådär. Men vi passade på att resa så mycket vi kunde under ett par år.
Ja, precis. Det var ändå våran, såhär, vi älskade att resa och se nya saker. Så vi reste så mycket vi bara kunde och hade möjlighet till.
Vi hade ju för övrigt en jättebillig hyreslägenhet.
Ja, god värld. Ingen bil.
Sålde bilen för att bara kunna spara pengar. Liksom, dels för att kunna så småningom liksom, köpa ett hus eller så. Men det var liksom 2 trygga inkomster och då kunde vi lägga undan pengar för att kunna åka ut och resa så mycket som möjligt. Så vi var lite överallt under ett par år innan vi fick barn.
Precis. Sen januari 2013 så kom vår första son Emilian. Och sen 15 månader senare så föddes vår son Elliot.
Just nu va? Det var täta där.
Precis. Sjukt tajt med de där två.
Det var... Nej, alltså det är ju utmanande att ha 2 stycken blöjbarn liksom så tätt under ett par år. Så alltså, det känns inte som att vi sov någonting. Liksom. Det var...
Nej.
Det var liksom 2-3 timmar för att försöka få de här barnen att somna på kvällarna. Men sånt fantastiskt välsignelse liksom att få barn och liksom så tätt också. Men de bråkar mycket. Det är 2 bröder liksom. Men de är också varandras bästa kompisar. Så nej men precis, alltså själva resan till att vi nu är i USA här. Alltså vi flyttade ju hit för 4 år sedan. Vi bodde i Göteborg där egentligen från att vi gifte oss.
Helt fin.
Var med i en församling där i Göteborg och livet var liksom, det var fullt upp med jobb och allting och sådär, och jag tror att vi kom till en punkt där vi kände att våra arbetssituationer var inte jättebra. Jag var fast anställd under typ 8 år, sen så startade jag mitt eget företag och lite olika projekt bara för att kunna bli min egen chef och liksom kunna ansvara för min egen tid så att jag skulle kunna ha mer tid till att typ skriva musik och sådär som är min stora passion. Men jag hade lite olika jobb då liksom för att räkningar behöver fortfarande betalas. Låtskriveriet var inget som betalade sig alls liksom då. Och jag började ju resa över till Nashville då i USA för att bygga relationer med musiker och artister och låtskrivare här. Och började ju liksom bli lite förälskad i Nashville liksom och Franklin speciellt, den här platsen då som vi bor på. Medan Jenny var totalt anti USA liksom, skulle aldrig någonsin kunna tänka dig flytta till
nej USA. Alltså, och nej men precis, alltså när Tommy började åka över till USA så kände jag väl spontant bara, var kommer det här leda någonstans, för att det är klart att jag såg ju att det var ju i USA möjligheterna fanns, det, jag menar, man fick träffa fantastiska människor och skriva grymma låtar. Mm. Och jag är en person som är väldigt så liksom, tycker om att vara hemma, tycker om att ha min fasta plats liksom. Så när vi köpte vårt hus i Göteborg så var ju det mitt liksom för alltid hem liksom. Jag sa, nu har vi köpt det här huset, vi kommer alltid bo här. Mm. Medan Tommy var, han kunde säga en månad efter att vi hade köpt vårt hus, nej, vi kommer inte bo hela vårt liv. Och jag bara, hur kan du ens säga så? Vi har precis köpt det här huset, det är klart att vi kommer alltid bo här. Det var att jag flyttade aldrig som barn. Jag menar, mina föräldrar bor fortfarande kvar i mitt barndomshem och så det var liksom bara helt mindblowing liksom, att liksom man ens kan tänka den tanken liksom, att man ska ha flera hus som man ska bo i under livstid. Precis.
Jag tror, alltså jag har ju nog varit mer rotlös, tror jag. Men det är också, vi har haft väldigt olika uppväxter också.
Ja.
Men dels flyttade vi från Island när jag var 3 till Sverige, och sen så bodde jag ju visserligen i samma hus tills jag var typ 18. Men bara hur liksom, hur våran hemsituation såg ut och lite så här dysfunktionell uppväxt, så var jag aldrig riktigt attached, vad heter det, till en plats.
Men
eller
du var aldrig rotad. Jag minns så väl, bara, jag vet inte om du kan komma ihåg detta, men alltså även när vi bodde, hade liksom, när vi blivit liksom tillsammans och gifta liksom, då var Tommys necessär var alltid packad. Kan du komma ihåg det?
Ja, absolut.
Din Tommys necessär var aldrig upppackad liksom på i badrummet, utan den var alltid packad.
Mm.
Jag bara så här,
ja, det är en long story liksom, men det finns ju, jag har ju mycket liksom posttraumatisk stress och sådär från min barndom, min uppväxt och min tonår speciellt sådär. Så att det satt i sina spår länge liksom, alltså långt in i vårt äktenskap, och just det här med att jag var alltid redo att fly liksom. Det hade jag med mig flera år in i vårt äktenskap liksom. Mm. Och därför kunde inte jag kände att jag behövde alltid vara redo liksom. Därför, alltså det är så löjligt att tänka på liksom, men necessären var jag liksom alltid packad sådär. Så där var ju två helt olika liksom bakgrunder och
erfarenheter. Nej, men så att jag menar, när du började fara över där till USA, så såg varenda gång Tommy kom hem från sin resa, så bara kunde jag se hur det bara lös i hans ögon. Alltså han var så lycklig. Han älskade att vara i USA. Medan jag alltid har haft liksom känslan av att bara USA, det finns ingenting som tilltalar mig i USA.
Men du har aldrig varit där heller?
Nej, jag hade aldrig varit där. Och sen så, menar, vi var över till Dallas en gång, vilket var fullkomlig skräck liksom upplevelse.
Varför det?
Ursäkta mig, du känner ju ändå mig.
Ja.
Nej, men det var ju verkligen så här, när man beställde mat på restaurangen, man bara, men det här räcker ju för mig i 4 dagar. Ska jag äta det här för liksom lunch? Vad menar de? Ja. Eller bara att bilarna är så stora att man inte vet hur man ska liksom, hur många parkeringsplatser behöver jag för att kunna få plats med den här bilen?
Och typ, finns det ju inga växter liksom.
Inga
du är uppe på liksom slätta med skog och ängar och grejer.
Nej, alltså asfalt, det ger mig fullkomlig liksom shaky feet.
Mest betong dock.
Mest betong, ja. Det var fel färgskala för mig, kan jag säga.
Ja.
Nej, men så menar, men i alla fall, Tommy började säga så här, Jenny, du måste följa med till Franklin. Du måste följa med och se hur det är där. Jag bara, det finns ingenting mer jag behöver se i USA. Nu har jag sett Dallas, det var allt jag behövde se. Jag trivs i vårt hus här. Jag kommer aldrig flytta från mina föräldrar. Det är så här det är. Och Tommy bara, men du måste. Så det tog år innan jag sa till honom att okej, jag kommer med då. Därför att på något vis så kände jag innerst inne att här finns det ett ordspråk på engelska som heter if you give a mouse a cookie.
Jag känner inte till det ordspråket.
Okej, jag hittar på. Nej, men alltså, typ, om du ger musen en liten del av en kaka så kommer den ta hela kakan. Mm. Det finns ju något sånt där på svenska också.
Ja, precis.
Ja, hur som haver. Så jag kände bara att följer jag med Tommy till USA och ens ger en chans, då kommer det gå åt skogen. Då kommer vi behöva flytta dit. För att det är bara så jag kände att det kommer bli. Så därför var jag så anti att ens tänka tanken att åka dit. Hur som haver, 2018, maj 2018, så säger vi okej, vi far. Så vi åkte hit till Franklin, bodde här i 3 veckor. Tommy skrev, jag och barnen levde livet. Det var ju liksom 30 grader, sjukt vackert, allting är grönt, fåglarna kvittrar. Och det tog inte mer än typ 3 dagar, så kände jag bara så här, okej, det här, jag kan tänka mig att bo här. För det här är så vackert. Människorna är så välkomnande. Det är verkligen så fantastiskt.
Då ska jag även flika in bara.
Flika in
vi
bara.
Bodde hos några vänner som bodde i ett väldigt fint område också.
Yes,
som är liksom,
det gjorde de.
Jag vet inte om ni har sett typ Truman Show eller så här. Alltså allt är så perfekt, varenda liksom trädgård och hus, allt i sin ordning liksom. Det måste vara välklippt, varenda buske och allting är så sjukt tillrättalagt liksom. Och är det inte det, då får du böter av liksom samfälligheten eller vad det heter.
Ja, precis.
I alla fall, det såg ut som en dröm.
Ja, liksom. Men liten, det såg ut som en drömvärld, definitivt. Mm. Men så jag var så här efter typ 3 dagar, bara, men Tommy, ska inte fråga vad jag tycker om det här i alla fall? Liksom, har du, liksom, du måste ju fråga mig vad jag känner om USA. Han bara, jag vågar typ inte fråga dig.
Mm.
Och jag bara, okej, jag älskar det. Jag älskar det här. Och sen ringde jag till min mamma och grät och sa, mamma, jag kommer flytta till USA. Och hon bara, okej.
Okay.
Stackars mina föräldrar och så.
Usch. Det är ont i mitt hjärta nu, tänk på det.
Ja, ja, men det gör ju ont i hjärtat. Det är någonting vi jobbar med.
Ja, men alltså vi kände det. Där blev vi på något sätt enade i liksom, så här, vart Gud ledde oss. Och jag försökte ju ändå vara, alltså inte vara pushy liksom. Alltså så här, att det bara skulle vara min vilja liksom, att nu måste vi flytta. Utan att så här, om inte Jenny känner samma sak, då kommer vi inte göra det här liksom. För att Gud, eller där det finns enhet, där befaller Gud sin liksom, välsignelse liksom. Så att, nej men vi bad mycket om det också för det. För att det var ju ett hastigt beslut liksom.
Men du måste berätta om bara tilltalet där lite snabbt.
Jo, men sen så nästa dag så, konstigt nog liksom, så, eller det är ju Gud liksom, men då var det en låtsasledare från Finland som jag hade träffat något år innan i USA på en konferens som jag hade varit. I alla fall, hon mässade mig och så säger hon att du har bara upplevt att Gud gav mig ett profetiskt tilltal till dig och din familj liksom.
Hon vet inte vart någonstans i världen jag och Tommy är.
Nej.
Hon vet ingenting om våran situation.
Ingen koll alls liksom. Men så här, det var så spot on liksom med på, alltså, det vi hade pratat om och bett om kvällen innan. Så det var bara sån tydlig bekräftelse från Gud att, ja, men liksom att han var över det här liksom. Och att,
men hon sa ju så här, jag känner att Gud talar till mig att ni har varit separerade i någonting, men nu är ni enade.
Mm.
Och det var verkligen så det hade varit. Vi hade varit väldigt oenade. Jag hade inte känt frid över USA överhuvudtaget. Medan Tommy verkligen ville flytta till USA. Men sen när vi väl kom dit, jag fick spendera några dagar, kände jag bara så här, okej, Gud vill att vi ska vara här. Mm. Och vi kände oss enormt enade i det beslutet liksom. Och sen bara dagen efter så kommer hon berätta.
Ja, nej, det var häftigt.
Nej, men det var så fint. Gud är så, han är ändå härlig alltså.
Mm. I alla fall, vi var där i några veckor till och sen så när vi kom hem till Sverige sen då, så då pratade vi med våra familjer om det här som vi upplevde att Gud ledde oss in i. Så att, och det var inga lätta samtal att ha liksom. Vi sa att, och de har ju alla varit liksom supersupportande verkligen. De ser ju liksom, men samtidigt så var det ju en så här hjärtskärande på något sätt också, för att det är familj liksom, och vi har alltid varit väldigt tajta liksom. Jag, liksom min mamma, mina systrar och Jenny och hennes familj och sådär. Så det var smärtsamt liksom att liksom rycka upp rötterna och sådär och sålde hus och bil och allt vi ägde i stort sett. Och flyttade över precis i mellandagarna efter julen 2018 där. 7 resväskor och en gitarr. Och så, ja, börja om.
Börja med vårt nya liv.
Spännande, vilken resa. Ja, precis. Ett nya liv. Men jag tänkte på, ni fick ju 2 barn väldigt tätt. Vad gjorde det med era relation och hur var det? För det var hyfsat tidigt i ert äktenskap. Eller hur tog ni det igenom? Jag menar, 2 barn, så små.
Jo, alltså det är den största välsignelsen att få ha de här 2 barnen och att få ha dem så tätt. Känner jag just idag, nu. Men då, just liksom när de var liksom småbarnsåren, så var det ju kämpigt. Liksom. Det var mycket. Och jag är oerhört tacksam att vi fick så mycket hjälp från våra familjer. Liksom. Vi bodde ju bara 1 timme ifrån mina föräldrar och 1 timme ifrån Tommys mamma och systrar. Och det var ju en enorm hjälp. Liksom. Men jag tror att vi alltid har sett vårt liv som att det är så här, vi går igenom säsonger och vi vet att när säsongen kommer, den kommer ta slut, nu är det kämpigt liksom, nu är det kämpigt de här månaderna eller kanske till och med åren, men vi kommer ta oss igenom det och belöningen som blir när vi tar oss igenom det kommer vara så mycket större, så att vi kämpar på liksom. Det är nog vårt motto, kämpa på.
Kämpa på. Nej, jag vet inte, det känns som en dimma liksom, nästan de här småbarnsåren liksom, för att men allt kretsar ju kring kring barnen liksom och deras rutiner och sådär, och så är det ju när man är förälder liksom, man hamnar ju i liksom andra hand liksom, ens egna liksom intressen och behov och sådär, det sätter man ju alltid i andra hand, för att det är ju, man lever ju för sina barn liksom när man får, man får barn. Sen så var det ju, ja, vi hade liksom, det var svårt med deras läggning och sådär, och det var liksom kaos, och jag kände att jag var liksom nära att gå in i väggen liksom, jobbade heltid in i stan och hade inte så mycket tid med barnen liksom. Du var ju ändå hemma liksom, och det är man ju tacksam för i Sverige liksom, att man får barn i Sverige, att man kan vara mammaledig och pappaledig och sådär, det är ju en enorm välsignelse. Det finns ju inte alls här i USA till exempel.
Nej.
Det är ett väldigt unikt system som vi ska vara tacksamma för, men jag hade inte mycket tid med barnen själv, och jag kom hem, man är ju jättetrött och har jobbat långa dagar, kommer hem liksom, speciellt vinterhalvåret liksom, när det är mörkt när man går till jobbet, det är mörkt när man kommer hem, och sen så är det liksom i stort sett läggningsrutiner liksom, och då tog det 3 timmar varenda kväll liksom, bara försöka få barnen att sova liksom, så det fullkomligt sög musten ur mig. Så det var slitigt liksom.
Ja, verkligen, verkligen slitigt, definitivt. Ja. Småbarnsåren är ingenting att leka med. Det är någonting.
Nej, men alltså, kämpa igenom. Den upplevelsen är olika för alla, men men det, jag tror att alla kan relatera till att det är liksom, det är kämpigt i olika perioder.
Nej, men sen så, jag vet inte hur mycket vi pratar om det, men när våran äldsta då, Emilian, var 3,5 år, så blev han diagnostiserad med diabetes typ 1. Och det är ju också någonting som har varit någonting för oss att dela med vårt äktenskap. diabetes typ 1 är ju en sjukdom som man behöver ha kontroll över hela tiden. Det är 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Så man behöver ha stenkoll på Emilians blodsocker, eftersom hans kropp inte reglerar det som den ska. Och där är ju, det är någonting som vi har alltså kämpat med liksom, som i vårt äktenskap, därför att det var ganska så tidigt när han hade fått sin diabetes, så liksom hörde vi andra när vi läste någonstans typ att skilsmässo, vad heter det? Halten heter det inte, rate. Gosh, hjälp mig. Nej, men föräldrar som skiljer sig som har diabetes typ barn är ju liksom väldigt, väldigt vanligt, väldigt, väldigt högt.
Ja,
det var helt sjukt galet. Jag bara, okej, det här kommer inte ske för oss. Vi kommer ta oss igenom det här.
Varför är det så, tror ni? Var...
Nej, men det ser också att liksom, de flesta föräldrar, tror jag, som har typ 1 diabetes barn, går in i väggen också. Så att, i alla fall, det är väldigt prövande, för att det är ju en dödlig, liksom en allvarlig sjukdom, och det är väldigt unikt, liksom, den är just den här sjukdomen läggs, liksom hela det vårdansvaret läggs på föräldrarna, liksom. De flesta andra sjukdomar, det är ju liksom sjukvården som har hand om själva vården. Men allt det här ansvaret, det är ju en introduktionsfas såklart, liksom. Man får ligga inne på sjukhus i en vecka ungefär för att lära sig allting. Grunderna i alla fall. Sen så skickas man hem och då ska man liksom på något sätt sköta det här själv, liksom. Dygnet runt, verkligen.
Jag tror att det som gör att människor, eller föräldrar, går in i väggen och att de skiljer sig är just för att man, du kan aldrig någonsin sätta dig själv i första rummet. Utan det är ju så att Emilian kommer alltid först. Just nu när vi sitter och har den här podden så sitter jag och kollar på hans blodsocker hela tiden på min telefon. Därför att jag måste veta att han mår bra. Se att han går ner sitt blodsocker, då vet jag att han måste ha juice. Går han upp sitt blodsocker, då behöver han insulin. Det är någonting som jag har det ständigt i min liksom, i min hjärna, i min kropp. Liksom. Jag måste ha stenkoll på honom. Nu är Emilian större, han kan ta ett större ansvar, men det är fortfarande så att jag måste ha koll. Och jag tror bara att det handlar om att vi får inte sömn, liksom. För det här är, det tar inte en paus under natten, utan hans blodsocker kan fortfarande gå upp och ner och vara helt kaos under natten, och då är det bara att vara vaken liksom, och göra det arbetet. Och
sen har vi ju larm då på telefonen som väcker oss när han blir låg eller hög. Sådär.
Precis, Emilian har en sensor på sin arm som mäter hans blodsocker hela tiden, och vi kan tracka det i våra appar. Men det är just det, jag tror i början när Emilian fick sin diagnos så försökte vi tillsammans liksom hjälpa Emilia. Vi försökte tillsammans lösa diabetesen liksom, och vet, båda två skulle räkna hur mycket kolhydrater det är för den här måltiden, så här mycket insulin ska han ha. Liksom, vi försökte liksom vara teama oss, men vi insåg nog ganska snart att det funkar inte att vara ett team i detta, inte för oss. Ja, men alltså,
hur då menar du?
Ja, precis, det här blir bra. Nej, men jag menar bara att det vi har gjort nu är att jag har 95% ansvar.
Ja.
Och då vet du, Tommy vet att jag har koll på allting. Han vet att jag liksom sköter det som behöver skötas. Och jag vet att när jag lämnar ifrån ansvaret och säger okej, Tommy, nu ska jag åka iväg och vara iväg hela kvällen. Och då vet jag, då kommer han ta över ansvaret.
Mm.
Det jag säger att vi liksom har inte delat upp ansvaret som vi gjorde i början. För det kände jag var, du vet, man är så här, men har du gett insulin för maten nu eller? Nej, har inte du gjort det? Och så du vet, blir det en irritationsmoment. Bara, men varför tänker Tom inte på insulin inför maten? Ska jag behöva tänka på det? Och så visste man inte vem som skulle göra vad.
Mm.
Och det kände jag var, det var liksom ruinerande liksom.
Jo, och sen tror jag att det är ju, varje liksom familj får ju hitta ett sätt att navigera det. För oss så, jag menar, det har ju tagit många år att komma fram till hur vi sköter det här just nu liksom. Med mitt arbete och sen liksom mina övriga hälsoproblem och grejer som gör att jag inte sover på nätterna ändå. Liksom. Så att därför har Jenny tagit större ansvar för hans diabetes. Liksom. Så, ja.
Men då är det lite grann, om man tänker att med småbarn och man sover inte och hela den här, man har hela den här oron, men ni fortsätter ju på något sätt leva i det ständigt då med att vakna hela tiden och behöva ha liksom sån uppsikt på han hela tiden. Och jag tänker, många säger ju att småbarnsåren, de är jobbiga, men sen blir det liksom bättre. Och det blir det ju för er också. Men jag tänker, vad gör ni för att ta hand om varandra och ert äktenskap? För jag tänker, ni kan ju kanske inte, det kanske ni kan, att han sover över hos kompisar och sånt. Men det blir ju mycket svårare, tänker jag. Och hur navigerar ni det?
Ja, ibland undrar man hur man navigerar faktiskt, helt ärligt. För att det är bara så. Jag har mina psykbryt, jag gråter och känner bara, nu orkar jag inte längre. Och sen tänker jag så här, det är inte ens jag som har den här sjukdomen, det är min son. Men jag tror att det som är grejen just nu är att jag vill att Emilia ska vara ett barn. Så länge som han bara kan. Jag vill att han ska slippa känna ansvar över sin sjukdom. Och därför så går jag in och gör allting åt honom. Mm. Inte på ett, jag delegerar fortfarande grejer till honom och jag vill att han ska tänka själv och så. Men jag vill inte att han ska känna tyngden utav sjukdomen som är.
Vi vill ju att han ska kunna vara som alla andra barn. Liksom,
ja.
Hålla på med aktiviteter och grejer och slippa tänka på det 24/7.
Tekniken är ju fantastisk. Det är ju så, vi har inte gått in på det nu, men när vi flyttade hit så valde vi att börja hemundervisa våra barn. Och det här året har vi gjort det, liksom, vi har en liten twist på det, så att 3 dagar i veckan så undervisar de hemma vid och 2 dagar i veckan så är de i en hemskolningsskola. I och med att Emilien har en sensor på armen och jag kan se hans blodsocker i min telefon hela tiden, så gör det att jag kan fortfarande ha koll på hur han ligger till i sitt blodsocker, men han är inte precis vid min sida. Och det är ju till en enormt stor hjälp. Men för att svara på din fråga angående såhär, att sova över hos någon, nej, det vet jag inte. Det vet jag inte när det kommer kunna ske. Därför att som det är nu, så är det ju, jag vaknar upp på natten när liksom min telefon larmar att nu är Emilian låg, och då gör ju jag går upp till honom, väcker honom, ger honom druvsocker och ser till att han får ett bättre blodsocker. Han vaknar aldrig någonsin själv, för han har inte sin liksom, telefon bredvid sig som larmar, utan det är jag som tar det ansvaret. Så att, jag skulle aldrig våga låta honom sova hos någon annan och lägga då det ansvaret som jag bär på den föräldern liksom, till hans kompis.
Mm. Inte när det handlar om liv och död, liksom. Det är för allvarligt. Och
vi har, när vi kör sleepovers så är de alltid hemma hos oss liksom, och vi försöker göra en rolig grej av att vi får göra det hemma hos oss istället.
Nej, och så det känns ju på något sätt som att vi fortfarande är de här småbarnsåren, i och med att typ 1-diabetes fick han då när han var 3,5. Så vi kom liksom aldrig ur den här fasen med dålig sömn och så vidare. Utan det är något som vi har liksom fått leva med i alla år. Och sen så får vi på något sätt skylla oss själva också, att vi flyttade hit till USA liksom från våra familjer. Så att vi har inte riktigt den hjälpen och supporten liksom från familjer runt omkring oss.
Nej. Det är klurigt, det är det verkligen. Och, men vi har goda vänner runt omkring oss som liksom, vi kan lämna honom med några timmar och känna oss trygga med. Liksom. Men det är klart, det tyvärr, det är bara så, det är påfrestande liksom. Och det är sorgligt att det är så. Men samtidigt så är jag tacksam för att han är så frisk och funktionell och allt det som är, liksom, är så bra, att det är så liksom.
Verkligen. Jag tänker på er som föräldrar, som par. Alla svårigheter kan ju göra en starkare. Och jag tänker att, som du sa tidigare, att det är väldigt vanligt att man skiljer sig om man har ett diabetesbarn. Men hur skulle ni säga att det har gjort er starkare på något sätt? Eller som ett bättre team? Eller hur klarar ni som par av att leva på det här sättet? Eller vad gör ni för att liksom orka fortsätta?
Det är en bra fråga. Alltså, för oss så har det har helt klart varit prövande liksom för vårt äktenskap. För att vi har märkt många gånger att vi kan vara ett bra team i att, du vet, sköta alla livets ansvarsområden. Liksom. Att uppfostra våra barn, liksom, hemmet och jobb och alla de här grejerna. Jag tror att, jag menar, det är ett vanligt problem för alla som har varit gifta ett tag. Liksom, att man kanske kan hamna i ett ekorrhjul liksom, där livet bara snurrar på och man glömmer helt bort att ta tid för varandra. Och som vi sa, liksom, det är svårt att få barnvakt liksom, och lägga över det stora ansvaret på vem som helst. Så att det är väldigt sällan som vi får date nights tillsammans. Liksom. Det tror jag att alla, eller jag vet att alla förhållanden behöver det. Man behöver liksom komma ifrån och du vet, gå ut och käka middag eller liksom åka iväg tillsammans och bara liksom rå om varandra lite. Distraherat liksom. Vi har inte den riktigt förmånen att kunna göra det. Alltså vi har verkligen haft våra svackor. Alltså det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men alltså vi är någonting som vi behöver tänka på i alla fall och verkligen prata igenom. Och menar, vi har båda gått i terapi till exempel. Vi har fantastiska samtalsterapeuter som både jag och Jenny har fått gå till här, som är bara har varit en enorm välsignelse. Liksom. Dels för min del liksom, med all min bakgrund. Liksom. Jag har haft mycket i mitt liv som jag behövt bearbeta. Men det har också gjort mig medveten om vad jag faktiskt kan göra för att mitt äktenskap ska bli bättre. Saker som inte jag tänker på, som inte alls har kommit naturligt för mig. Liksom. Jag har liksom inte haft någon riktigt som har modeled, alltså liksom som har...
Nej, men du har inte haft någon riktig förebild att kunna se upp till där.
Nej, men som har visat mig hur är man en god make och sådär. Jag har på något sätt fått försöka lära mig det själv liksom. Och sen så, menar, min mamma har ju varit världens klippa i mitt liv liksom. Och ändå format mig till den man jag är idag. Men i alla fall, det har blivit så tydligt liksom, vad kan jag göra liksom? Det är massa grejer vi inte kan göra liksom. Vi kan inte gå ut på date night så ofta som vi skulle vilja eller som vi skulle behöva. Men jag kan, alltså så här, vad kan vi göra i vardagen för att vårt äktenskap ska bli bättre? Alltså de här små stunderna där vi kopplar samman och liksom ser varandra och ja, du vet.
Jag tror att våran styrka som vi har, det är att jag och Tommy, vi är liksom inte rädda för att ha djupa och jobbiga samtal med varandra. Därför att vi vet att vi, alltså... Vi kan inte gå och bära på saker som vi känner, liksom, utan vi behöver prata om saker för att kunna reda ut och kunna, liksom, hur kan vi göra någonting bättre, liksom. Så vi har haft många sådana samtal, liksom, bara okej, nu är vi en svacka, nu är det kämpigt, liksom, vad kan vi göra, liksom. Och det finns så, jag tror vi försöker med många små grejer som vi vet hjälper oss på, liksom, på rätt track, liksom. Men så här, träning är jätteviktigt för oss. Därför att liksom, om vi inte tränar, då vet vi att många saker går åt skogen. Liksom, jag mår liksom dåligt och liksom, jag har ingen energi. Och liksom, vet, jag känner mig inte snygg liksom, och alla olika grejer. Liksom. Det är viktigt att vi, trots att vi, jag menar, Tommy jobbar hemifrån ganska mycket. Jag är ju är också hemma liksom mycket. Det är viktigt att klä upp sig för varandra. Just nu sitter vi här i våra träningskläder och ser allmänt sunkiga ut. Men det är viktigt, och det är något vi försöker tänka på, så att gå inte runt och vara sunkig för varandra. Liksom. Nej, hur har du tänkt att din make skulle kunna vara attraherad av dig om du går där i dina sunkiga kläder? Liksom. Sätt på dig någonting som ser liksom snyggt ut.
Ja, men alltså, det handlar så mycket om bara att bygga in goda vanor i livet. Liksom. Nej, vi får tänka på... Jag har några vänner i Miami, pastorer Rich och Don Cherie, de har pratat mycket om så här, hur bygger vi ett äktenskap som håller i många år liksom. Och dels det är det sådana grejer liksom, alltså, vi behöver ta tid för date nights när man väl kan liksom. Man behöver klä upp sig för varandra då och då liksom. Och du vet, båda behöver träna, och det är liksom inte bara för att man ska se snygg ut, utan att träningen gör ju att man mår bättre liksom. Det triggar igång så mycket positiva grejer i dig, så det liksom, det hjälper ditt humör, liksom din mentala hälsa. Så det är ju någonting, alltså det här går ju upp och ner i våra liv som tror jag för alla andra liksom. Vi är inne i liksom en god säsong när liksom vi tränar, och sen så hamnar man i liksom, vet, eller livet blir upptaget liksom, busy, och man hinner inte liksom prioritera, eller man intalar sig själv att man inte hinner prioritera de grejerna. Men bara som en sån sak, alltså det känns så, jag vet inte.
Basalt
liksom att prata om liksom, men hur bygger man ett hälsosamt äktenskap? Dels tror jag så här, alltså det finns mängder med saker som du faktiskt kan göra för att förbättra ditt äktenskap. Alltså så här, kom i säng i tid varje kväll. Gå upp tidigt på morgonen. Så att du får lite tid, för menar, nu är våra barn liksom 8,5-10 år. De vaknar liksom inte jättetidigt, utan de sover lite längre liksom. Och då kan vi gå upp liksom tidigt på morgonen och få in ett träningspass, eller våran bara tid med Gud också. Alltså lite egen tid innan livets alla liksom måsten liksom snurrar igång. Och ja, men liksom sådana goda vanor som ändå gör att man då får mer energi för dagen och mår bättre i sig själv.
Verkligen. Ja. Och sen tror jag också det är viktigt att liksom fråga sin partner, hur känner du dig älskad? Hur liksom, för att menar, vi har ju olika kärleksspråk, och jag menar, om jag försöker visa Tommy kärlek genom sättet som jag känner kärlek, det kanske inte är det sättet som han känner kärlek. Så det är kanske att jag håller på här och ger honom massa gåvor och hitan och ditan, och så känner han känner inte alls kärlek genom att få detta. Medan jag tror att om jag ger honom hur mycket kärlek som helst, och jag tror det är så viktigt att man har bara en öppen kommunikation och våga så här ställa de här frågorna. Men du, vänta, hur känner du dig älskad? Vad kan jag göra för att du ska känna dig älskad? Så att man är connectade med varandra hela tiden. Liksom. Det känns oerhört lyxigt som vi får leva just nu. När våra barn går i skolan 2 dagar i veckan. Det är som stor skillnad från bara förra året när barnen var runt oss liksom verkligen hela tiden. Till att nu detta året så går de i skolan 2 dagar i veckan. Så att på tisdagar och torsdagar försöker vi att när liksom Tommy har möjlighet att kunna gå ut och ta en date lunch liksom. Eller vi kan ta en, liksom en förmiddag där vi ut och går en liksom promenad. Och på så vis kunna... vara tillsammans och se varandra och lyssna på varandra och liksom ha odelad uppmärksamhet med varandra. Så samtidigt som visst, det har varit jättehärligt att gå ut på en date night på kvällen liksom och göra någonting, så känner jag mig ändå enormt tacksam för det vi kan göra och har möjlighet att göra. Liksom.
Precis. Man får göra det man har möjlighet till. Liksom.
Ja, verkligen. Definitivt.
Ja. Jag tänkte på en annan sak, och du nämnde det, eller du rörde vid det, Tommy, förut. Innan också, att din uppväxt har påverkat er relation, ert äktenskap. Du behöver ju absolut inte säga vad som var på något sätt, men hur har ni hanterat det, och hur har ni tagit er igenom, och vad liksom, hur kan man ta sig igenom om man kommer in i ett äktenskap och bär på mycket som är svårt och jobbigt?
Alltså det börjar ju alltid med en själv. För min del så har det varit en lång resa, och menar, jag är inte framme på långa vägar liksom. Men det är ju liksom en helande process som var och en, jag menar Jenny har ju också sitt bagage, liksom saker som har hänt i hennes liv som har påverkat henne och format henne till den person som hon är, och liksom vi båda kliver in i ett förhållande liksom med våra egna erfarenheter. Jag behöver ju göra mitt jobb då för att kunna vara en bra make och en bra pappa. För min del så, som jag sa, liksom, jag har kanske inte riktigt fått det med mig naturligt som många andra. Alltså någon som har liksom gått före och visat hur det är att vara en bra pappa liksom, eller en bra make. Men det har också visat mig vad jag eller hur jag inte vill leva mitt liv. Snarare än att hur jag vill leva mitt liv, så har det kanske snarare visat mig liksom, hur vill jag inte vara. Och sen då försöka liksom, eller för egen del så har jag ju sett på andra liksom, som verkar vara bra makar och bra pappor och sådär, och verkar ha en hälsosam familj. Då har jag liksom verkligen försökt alltså, se på dem liksom, hur lever de sina liv liksom. Mm. För att om jag kan se dem, och då kan jag känna så här, att det där vill jag ha liksom. Och sen med liksom min trauma och allt det där som jag gått igenom, där är det viktigt då bara alltså så här, bjuda in folk som du har förtroende för, som du kan prata med och som kan hjälpa dig att faktiskt bearbeta det där och komma ur de där liksom tankemönsterna liksom, och bli liksom fri från det som håller dig tillbaka. Så att jag har gått i terapi nu sen, i stort sett sen vi flyttade hit, jag tror det var ett år efter vi flyttade hit, så hade jag förmånen att få gå och träffa en terapeut här i stan, som verkligen har varit helt fantastisk för mig. Och det, jag märker ju det, att nu är jag ju 2,5 år kanske in i det här, den här processen. Och jag märker att det är verkligen en lång process. Jag måste ju vara villig att lägga in arbetet, alltså jobbet, för att verkligen bli en bättre man. Liksom. Det är min längtan. Jag är långt ifrån perfekt. Men
jag tror att det är så viktigt att bjuda in en terapeut i sitt liv. Mm. Och det kan ta ett tag innan man hittar den som är liksom den rätta personen.
Mm.
Men jag tror att när man ska deala med sådana saker som har varit så traumatiska och liksom, så jobbiga i sitt liv, så är det inte lätt att kunna reda ut det själv.
Mm.
Jag tror definitivt att alla behöver gå och prata med en terapeut. Det finns liksom ingen skam att lägga på sig. Nej. Eller så här, du vet, nej, jag vågar inte berätta för något, jag går och pratar med en terapeut. Det är verkligen någonting jag varit stolt över. Därför att det kommer göra dig till en bättre person, och det kommer göra att du kommer kunna ha möjlighet att kunna hjälpa andra. Och jag tror att det är viktigt att få någon som är professionell, som kan hjälpa dig med dina med liksom tankearbete, och bara få dig att liksom gå vidare. För att det är klart att jag försöker hjälpa Tommy och liksom, men jag kan inte. Alltså,
jag kan inte lägga det ansvaret på Jenny. Det är inte hennes jobb liksom att fixa mig.
Nej, verkligen inte liksom. Utan jag var...
Sen så blir man ju väldigt formad i ett äktenskap.
Ja, det händer.
Många år in liksom. Alltså så här, Jenny har ju definitivt format mig till en enormt mycket bättre människa än vad jag var innan jag träffade dig. Men sen så vill jag också säga att det känns som att det har varit på någon form av liksom stigma så där inom kyrkan liksom, att alltså man ska inte gå till psykologer och sådär, utan det är som så här, du behöver gå och be över det liksom. Och självklart så behöver vi be över det och lägga det i Guds händer och verkligen be om Guds hjälp i det. Men ja, uppmuntra folk att gå i terapi. Mm. För att jag tror att de flesta människor skulle behöva det. Alltså alla, det kan verkligen hjälpa liksom alla människor.
Verkligen.
Oavsett hur mycket trauma eller svårigheter de har haft i sitt liv. Så.
Eller hur lite.
Ja,
alltså,
nej men precis.
Alla behöver.
Nej, men sen så är det också så att min terapeut, jag har ju varit så välsignad att verkligen hittat en bra terapeut som också delar min tro. Men som faktiskt ger mig, jag vet inte, det är bara ett nytt perspektiv att se på saker liksom så här. Mm. Okej, när jag känner så här, och då känner jag så här att jag borde inte känna så här. Ja, men en terapeut kan hjälpa dig att inse att det är faktiskt okej.
Mm.
Alltså så här, det som har hänt, som hände dig, det är inte okej. Men att du känner så här, att du upplever det här, och även så här många år liksom in i ditt liv, du fortfarande jobbar med de här grejerna, det är okej liksom. Alltså så här, på något sätt bara ta bort all skam i det. Mm. För i mitt liv så har det varit jättemycket skam. Det var liksom skitjobbigt rent ut sagt i min tonår och sådär. Och man kände liksom så här att jag, du vet, kommer från dysfunktionell familj, och så man är uppvuxen på en ö liksom, där alla vet allt om alla typ liksom. Och jag kände att jag har burit med mig mycket skam i mitt liv liksom, för hur våran situation var under många år hemma sådär.
Har ni alltid kunnat prata om det på något öppet sätt, även om ni nu kanske har börjat gå i terapi nu senare, så har ni ändå levt ganska många år tillsammans. Men har ni alltid kunnat liksom ha en öppen konversation om även sådana jobbiga saker?
Ja, absolut. Jag kan känna att vi har ändå varit så rätt, alltså rätt så öppna om det. Det var liksom ingen... Det var väldigt tydligt i början av vårt förhållande, vårt äktenskap, att det var liksom kaosigt på min familjefront och sådär, min pappa speciellt. Så det var liksom ingenting som jag ens kunde hålla hemligt om jag skulle vilja det liksom, utan det var... Det var liksom ugly. The ugly truth. Mm. Så att, det är något som vi pratade väldigt mycket om. Och sen så jag menar... Som i alla äktenskap så lär man ju känna varandra mer och mer när åren går och man ser att okej, vänta nu, det här kanske är någonting som du behöver jobba med. Det här påverkar dig kanske mer än du tror och sådär.
Mm.
Så jag vet inte, jag tycker ändå att vi har haft en rätt så bra kommunikation.
Men det har vi verkligen haft, och sen tror jag bara, jag kommer ifrån liksom en sån helt annan uppväxt liksom, med två stycken trygga föräldrar och en lillebror och alltså sånt där, det. Kyrklig uppväxt och inte bara allmänt, det är väldigt stabilt runt omkring oss.
Mm.
Så jag tror jag har bara haft, även ifall Tommy har varit väldigt öppen med att dela, och jag liksom har ju sett och förstått och liksom sådär, så det ändå var så svårt för mig att kunna ta in vad han har gått igenom. Mm. Så det känns som att ibland liksom när han sitter och delar om sin uppväxt för liksom våra vänner eller så får jag så här aha-upplevelser bara, alltså det jag blir bara så här, mm. blown away liksom, att oj, jag kan ens föreställa mig vad du har gått igenom liksom, och hur jag kan känna sån sorg för honom. Mm. Men jag skulle bara vilja lägga till att jag är så tacksam att Tommy har valt att gå och prata med en terapeut, att han har valt att göra någonting åt detta, att han har valt att sätta ett stopp för detta och inte låta det liksom påverka hans liv mer än vad det redan har gjort. Utan han har valt en annan liksom framtid för vår familj. Och det är jag så enormt tacksam för.
Det är väldigt starkt, tänker jag, att just som du säger, gå och prata med någon också. Och som jag förstod det, så är det inte förrän nu i USA som du faktiskt, eller ni båda, har gått och pratat med någon. Och jag tänker att det kan ju handla om olika saker. Det är som ni sa kanske innan, att här i Sverige kanske det är lite mer skambelagt, och i USA är det lite mer vanligt. Men det är ju fantastiskt ändå, tänker jag också, och som ni uppmuntrar, att man kan göra någonting, man kan ändra sin situation, även fall det kanske har gått många, många år då.
Definitivt. Det är aldrig för sent att ta tag i.
Nej, jag skulle säga att det kräver verkligen att man har en stark vilja att fixa de här sakerna som man går och jobbar, alltså som man kämpar med. Och att faktiskt hitta rätt person som man kan känna sig trygg med och liksom ha de här samtalen med, och någon som faktiskt kan hjälpa dig. Det är lättare sagt än gjort. Alltså, tyvärr så har jag en extremt negativ bild av vården liksom och sådär, och terapi och grejer i Sverige. Liksom. Jag har inte haft jättegod erfarenhet av det just med, inte bara personligen, men liksom även för folk nära mig, utan att gå in på för mycket liksom, detaljer. Så det är lättare sagt än gjort, men man måste verkligen så här, jobba för att, du vet, söka hjälp och försöka hitta rätt person. Och det kanske inte är rätt första, andra och tredje gången, liksom, men förhoppningsvis till slut så kan man hitta någon som man liksom kopplar med och som man känner att det är, ja, men att det är rätt. Så, men ja, det var ju först när jag flyttade hit som jag kände att jag träffade en person då som verkligen... Ja, som jag verkligen känner mig trygg med, och som jag visste liksom att den här människan kan sin sak liksom, har en lång erfarenhet av liknande grejer och sådär. Och han sa även till mig liksom, vårt första samtal, jag berättade lite min livshistoria där, och han sa liksom okej, du har liksom nämnt kanske så här 4-5 olika liksom riktigt tunga grejer liksom. Mm. Hade du nämnt en utav de här, hade det bara varit en utav de här grejerna, skulle jag säga att du har liksom ett stort trauma i ditt liv liksom, som vi behöver prata om. Men det är liksom, det är många grejer här, så att det kommer bli en process.
Det är härligt att vi kan skratta åt det här nu.
Ja, absolut. Men alltså, han sa liksom, det här kanske är främsta anledningen till att ni flyttar till USA, för att du skulle kunna påbörja din helande process på riktigt liksom.
Mm.
En gång för alla.
Faktiskt.
Mm, verkligen.
Så det är jag tacksam för.
Det är ju fantastiskt på så många plan. Mm. Och jag tänker också att ni kommer ju bara bli starkare och starkare tillsammans, tänker jag. Ju mer man blir helad eller man känner sig hel, ju bättre kan man ju vara i en relation.
Jag menar, vi har haft tunga och jobbiga samtal, verkligen, om vårt äktenskap och vår framtid. Så är det liksom. Men, och vi har gått igenom mycket. Alltså så här, det är så många grejer i vårt liv som har varit jobbiga och svåra och sådär. Jag menar, bara ens liksom, tanken att flytta hela sin familj från Sverige till ett annat land på andra sidan jorden och så börja om från nytt och allt det här liksom. Det är liksom tunga och liksom jag vet inte. Ja, men erfarenheter som har varit jobbiga att navigera igenom. Och det kan vara lätt att kasta in handduken och bara ge upp liksom. Men vi vet ju det att vårt liv skulle inte bli bättre om vi skulle göra det. Alltså vi är tacksamma för att vi har gått igenom svåra saker tillsammans. För att det har ändå fördjupat liksom våran kärlek och våran relation på ett sånt fint sätt som bara Gud kan göra.
Ja, men jag vill säga, precis. Vi vet ju det att våra liv skulle inte bli bättre att vara ifrån varandra. Absolut inte. Det är ingenting som skulle göra oss lyckligare. Just i stunden när man känner så här, vad händer här i vårt äktenskap? Så kan man känna så här, nej, det är kanske, nu är det dags. Och sen bara, fast nej, absolut inte. Gud har ju fört oss tillsammans för att han har en större plan för oss. Och jag känner mig helt övertygad om, det är ju alltid den onde som försöker tala till oss när vi liksom har de här svackorna. Därför att han vet att Gud har något stort för oss när jag och Tommy är enade. Men när vi har våra svackor, då är vi inte enade. Och då gör han allt han kan för att separera oss ännu mera. Och det är då vi har våra bästa samtal och bara säga, okej, nej, det här, vi kommer inte låta den undervinna, vi ska kötta på liksom. Vi är team, Gud har fört oss tillsammans, det är så tydligt.
Vad gör ni när ni har de svackorna då?
Nej, men det måste finnas en vilja liksom att deala med de här grejerna när det väl är jobbigt liksom. För att, menar, vi kliv in i ett äktenskap med målet att det skulle vara för livet liksom, alltså livet ut. Jag vet inte om det är någonting som kommer med åldern. Alltså ju äldre man blir, ju mer år man får liksom tillsammans, så är det ändå så att man blir väldigt tacksam för att få ha en historia med en människa. För mig så tycker jag det är så sjukt fint. Att liksom, nu har vi ju varit gifta i 13,5 år liksom. Det känns som ett helt annat liv liksom innan Jenny. Men att bara ha alla de här åren och erfarenheten tillsammans med någon som man verkligen älskar, det är så sjukt vackert tycker jag. Alltså,
ja, verkligen. Vi har ju en enorm övertygelse om att det är vi.
Ja,
även precis. När vi känner så här kaos, så är det bara nej, det är vi. Det finns inte på kartan att vi skulle bli separerade ifrån varandra. Och jag tror det vi gör i de situationerna, det är bara att vi bara så här, acknowledge, vad är det som händer just nu? Varför har det blivit så här? Okej, det beror på flera olika saker. Och bara så här, okej, vad kan vi göra för att vi kan ta oss ur det här? Vad kan vi göra så att det kan bli bättre? Vad kan du göra för mig, Tommy? Vad kan jag göra för dig? Du vet, alltså bara försöka att få liksom konkreta grejer från varandra så att vi kan hjälpa varandra upp liksom. Därför att det som Tommy sa förut, det är inte bara en som behöver göra ett jobb, utan vi behöver göra det tillsammans.
Ja, men verkligen, alltså, det är så mycket som inte kommer naturligt heller. Alltså för min del, jag tror att jag ibland kan jag säkert låta irriterad eller du vet så här, tråkig på något sätt i ens ton utan att man tänker på det liksom. För att jag kanske säger, det här är mitt tonläge och jag är inte arg liksom. Men Jenny kanske uppfattar det på ett sätt, så får man tänka på det. Ja, men hur ska jag kunna svara, hur ska jag kunna låta på ett annat sätt som gör att inte hon blir irriterad och sådär. Det är sådana små saker som man ändå får tänka på och analysera liksom. Vad är det som gör att vet att man till slut blir så irriterad på varandra och sen så vet, blossar någonting upp och så vet. Det är så mycket små saker tror jag som bara byggs på och sådär. Så att,
ja, verkligen.
Viktigt att prata om i alla fall.
Definitivt. Alltid öppen kommunikation.
Öppen kommunikation, precis. Ja. Exakt. Alla sitter ju i samma båt. Det är klart att man blir irriterad på varandra om man tycker att den andra säger på fel sätt eller whatever. Men då är det ni gör i alla fall, det är att ni pratar om det och ni liksom... På något sätt kan ni ändå ha någon sorts klarsynthet i vad som händer. Har ni det efter att ni kanske har bråkat eller någonting har hänt? Eller kan ni stanna mitt upp i ett bråk?
Ibland, absolut, så kan vi liksom, du vet, stoppa och sådär. Men varför är du irriterad nu och sådär?
Man kan säga så här, vi försöker bli bättre på detta.
Ja.
För ibland så blir det ju så att man bara så här, okej, det är ingen idé att jag tar upp det här nu, det kommer inte hjälpa någonting. Och så bara tänker man så här, okej, men Tommy kanske tar upp detta om en stund. Nej, Tommy tar inte upp det om en stund. Ska jag ta upp det om en stund? Och sen så går det några dagar och att man känner så här, man är irriterad på varandra. Och sen till slut så bara, okej, kan vi prata om det här? Och så gör vi det och så blir allting bra. Men det är inte så... vi är inte ett föredöme där, utan vi vill ju försöka stoppa saker så fort det går.
Ja,
för att ingen av oss vill ju vara i det, i den som that place.
Nej,
liksom,
men det är ju så, ju längre man väntar desto djupare blir hålet liksom. Mm. Alltså sådär. Sen tror jag också att det är lätt att ta sig upp och att saker blir bra igen bara man verkligen pratar om dem. Men och för min del, alltså jag vet inte, det kommer inte naturligt för mig liksom att alltid ta tag i de här sakerna med en gång liksom, utan jag går gärna liksom och ältar och tänker och sådär, så fastnar jag i mitt huvud liksom, mina tankar i flera dagar. Och sen så ofta kanske det är Jenny som tar upp någonting, och då är jag liksom tacksam för att det kommer upp och att vi börjar prata om det liksom. Men det är ju någonting som jag då från min sida behöver jobba på mer och mer och försöker tänka på, att jag kan inte tillåta liksom att det går dagar och att jag bara går och ältar det här i mitt huvud istället för att gå direkt till Jenny och du vet, konfrontera eller be en förlåtelse eller vad det nu än kan vara liksom.
Grymt. Vad jag tänker på också, nu ni lever i USA, du jobbar med musik Tommy och du homeschoolar, jag vet inte vad man säger på svenska, barnen, och ni bor i ett hus och ni har ett helt, antar jag, ett helt annat liv i USA än vad ni hade i Sverige, och nu har ni bott där också några år. Och det har varit pandemi och massa saker. Hur skulle ni säga att ert äktenskap och er familj och er relation är idag? Jag tänker att den är starkare och bättre. Men det är också som ni har nämnt innan, ni flyttat in en ny kultur och helt nytt. Hur har ni det? Hur mår ni i ert äktenskap idag?
The moment of truth.
Nej, men alltså det har ju varit några intressanta år för alla människor liksom.
Verkligen.
Oavsett var man har bott någonstans. Pandemin var ju, alltså visst, vi hade jättemycket tid med, alltså tillsammans som familj. Jenny började då med att hemskola barnen när, vad var det, mars-april 2020 där, när första liksom så här lockdowns och grejer började. Och det blev ändå på något sätt en fin tid. Alltså så här, jag tror att många ändå har en liknande erfarenhet. I början så var det ändå fint, man fick mycket tid tillsammans liksom.
Man fick helt plötsligt stanna upp liksom.
Ja,
man se det vackra i livet.
Ja, men liksom så här, vad är det som är viktigt? Vi till exempel här, och när vi bodde i Franklin, Tennessee, man fick åka och handla liksom, mataffär, men liksom, man behövde hålla sig i sitt område. Man kunde gå ut på promenader ner till så här, parken och så vidare. Så att det tvingade oss att lära känna våra grannar, vilket var jättebra. För då byggde vi ett community lite här med våra grannar och blev tajta med människor som bor nära oss. Så småningom så blev det kanske, jag vet inte, alltså, jag kan säga helt ärligt, alltså, så de åren sedan liksom, pandemin, alltså 1-2 år efter där, då vi fick kämpa med liksom tuffa grejer i vårt äktenskap och våra familj liksom. Vi gick igenom mycket så här hälso liksom utmaningar med båda våra grabbar och min hälsa dessutom också, så här, det var mycket som ville på något sätt trycka ner oss liksom.
Verkligen.
Och det gick verkligen ut över vårt äktenskap.
Och sen bara hela den här grejen att vi har ju varit separerade från våra familjer. Nu är det 3 år sedan som jag träffade mina föräldrar. Tommys mamma har haft möjligheten att kunna komma över här hit några gånger. Och bara hela den grejen att såhär, vi har inte kunnat vara med vår familj. Liksom. Mm. Det var ju hela grejen när vi när Gud sa såhär, okej, ni ska flytta till USA. Och då jag bara, men jag kommer inte få träffa min familj då. Och så var okej, men om jag får träffa dem under hela somrarna och sen över jul och sen kan de komma och hälsa på oss, det kommer vara okej. Det kommer inte vara så som jag önskar att mitt liv ser ut, men jag kommer ändå få träffa dem. Och sen bara kommer den här liksom, pandemin som bara sätter käppar i alla hjulen och man får inte ens se varandra längre. Det är liksom, det har varit så mycket sorg att bearbeta liksom, att vara på något vis så här, fine med att jag kan inte göra någonting åt detta. Det är bara så här det är.
Men det är klart att det är en sorg liksom, att ha varit så separerad från våra familjer liksom, och sen så att ändå på något sätt stått så ensamma i de utmaningarna som vi har gått igenom här under de här åren.
Ja, verkligen.
Samtidigt då så tacksamma för liksom, terapeuter och så här, som vi kan prata med och vänner.
Och på något vis, det har ändå byggt oss starkare. Det är ju så liksom.
Ja, men det har ju det. Alltså,
verkligen.
Senaste tiden skulle jag säga liksom att det är på väg upp liksom, och det blir bättre och bättre. Men just också för att vi har velat
Jag vet inte, vi har valt att det ska bli bättre.
Jo, men visst, men också att viljan finns där att faktiskt göra arbetet liksom, för att det ska bli bättre.
Verkligen, definitivt.
Mm. Mm. Så fint och så bra. Hörrni, vi ska börja avrunda. Jag vet inte om ni har hört på podden, men vi ställer ju alltid en sista fråga till våra par. Och, eller fråga, jag vet inte om det kallas, vad det, om det är en fråga eller vad det är. Men jag vill att ni ska berätta vad det bästa är med den andra. Det kan vara flera grejer, men någonting som ni verkligen uppskattar.
Okej.
Okay. Okej, okay, I'll go first.
Yes, Jenny.
Okay. Jag skrev en lapp.
Vad är hela fin? Visste du om den här frågan innan?
Ja, du frågar mig. Har du läst mejlet? Jag bara, nej, inte så väl. Oh, men du har ju uppenbarligen inte läst mejlet.
Jag har inte förberett mig.
Okej, okej. Nej, men jag måste väl skriva ner. För det var så många saker jag tänkte på. Att om jag inte skriver ner det, då kommer jag glömma av allting. Så jag var tvungen att... Jag har stödord här. Det är okej.
Okej.
Okej. Är du beredd?
Ja, jag är.
Jag talar till dig.
Ja.
Saken är så här. Det är så mycket som jag är tacksam för med dig, Tommy. På riktigt känns det som att jag har vunnit den högsta vinsten på det största lotteriet för att jag får vara gift med dig. Jag var otroligt vilsen innan jag träffade dig och jag trodde att jag visste vad jag ville ha. Jag trodde att jag var lycklig. Men det fina är att Gud visste att jag behövde dig i mitt liv. Och så är det ju alltid. Gud vet, han har det bästa för oss och det är alltid värt att vänta på. Och jag är så otroligt tacksam att jag får vara din fru. Och att du är min bästa vän. Att jag kan vara precis så som jag är. Med alla mina galna sidor och liksom, ibland är jag ledsen, ibland är jag glad och det är mycket känslor hit och dit. Men jag kan alltid vara mig själv med dig och det känner jag mig bara så tacksam för. Att vi får ha det äktenskapet där det finns liksom utrymme för det. Där jag vet att jag kan gråta med dig, men att du också hejar på mig när jag gör saker liksom som jag behöver bli hejad på av. Du tar mig verkligen ut ur min comfort zone, där jag trivs allra bäst. Men du pushar mig alltid att våga drömma större, att våga göra saker som känns jobbiga. Och jag är bara så... Jag är imponerad av dig, för du är en sån orädd person. Du tar dig för saker som jag tänker på så här, wow, alltså hur vågar du, eller hur ska du göra, eller vad är din plan? Men du tar dig alltid igenom, för att du alltid liksom, du tror på dig själv. Jag tycker, du gör det, Tommy.
Jag vet inte.
Jo, det gör du. Du är fantastisk. Och jag älskar dig så mycket. Och jag är så... Jag är bara tacksam att du står ut med mig med alla mina galna upptåg när jag säger att ja, nu köper vi en hel ko så att jag kan få alla ben och benmärg och lever. Och du bara, okej, nej men då åker jag till Amish Country och hämtar upp den här kon liksom. Och så är du där och letar kycklingfötter och liksom oprocessad mjölk och allt.
Det är så gött att folk får det här liksom helt utan någon kontext liksom.
Men, ja, men det är lugnt. De kan föra mig på Instagram ifall de vill ha mer kontext.
Ja.
Eller jag stryker min ko. Nej, men och att du står ut med mig trots att jag aldrig någonsin lär mig att stänga köksluckor och kökslådor.
Ja,
det är kämpigt. Och att du älskar mig trots att jag pussade in, jag har lepsyl på.
Ja.
Tack.
Varsågod.
Tack för att du delar livet med mig i alla dessa
konstigheter. Oj, vilka fina ord. Jag har ju inte förberett på samma sätt här. Men...
Fast du är ju en låtskrivare, så du har ju liksom poesin inom dig.
Ja, eller hur?
Yes.
No pressure.
Du kan bara skriva en låt.
Jo, jag har skrivit en låt för dig.
Han sjöng faktiskt en egen skriven låt till mig på Viksen.
Ja, den kommer vi inte sjunga nu. Men, tjena. Jag är så tacksam för dig. Jag vet att Gud visste vad han gjorde när våra vägar korsades. Jag trodde att jag visste vad jag letade efter i min framtida fru, men du var, tror jag, allt som jag... jag vet inte, det är liksom, det har överraskat mig många gånger i alla fall. Att
det här händer.
Att Gud har bättre koll än jag, faktiskt, så är det.
Ja.
Du är en som person som alltid lyfter mig, och det är jag så tacksam för att jag kan ha liksom höga toppar och djupa dalar ibland, men där är du bra på att lyfta blicken, få mig att lyfta blicken, du är en sån person som alltid supportar och uppmuntrar och tror på mig. Jag är ju en person som drömmer mycket stora drömmar. Har inte alltid i världen strategi och plan liksom, för hur ska det här gå till? Nej. Och där är du bra på att ta ner mig på jorden ibland. Ja. För många gånger så är det så att det är bara mina dumdristiga drömmar som kanske inte är så verklighetsförankrade. Eller förankrade hos Gud. Liksom, där får du mig att kanske tänka efter det några gånger innan jag ger mig ut på någonting nytt. Så det är jag väldigt tacksam för. Även om det är jobbigt just då vill jag inte höra det, utan då vill jag bara att du ska supporta mig. Men det är jag tacksam för att jag har nog räddat oss många gånger från onödiga äventyr. Du är en fantastisk mamma till våra barn, och det är jag tacksam för, tror jag, mer än någonting annat. Jag är mer så tacksam att du är min fru, men jag ser hur fantastiskt du är på att uppfostra våra barn och komplettera mig där jag kanske känner att jag failar som pappa ibland. Så det är väldigt fint bara att få göra det tillsammans. Att få vara, dela det ansvaret liksom. Du är en person som har pushat mig till att... jag har nog ändrats väldigt mycket som person alltså sen vi blev tillsammans.
Jag har jobbat hårt, kan jag säga.
Min familj, mina systrar och sådär, och min mamma, de... Jag vet inte. Alltså de kanske inte känner igen
sig. Snälla, var inte arga på mig.
Nej, men alltså jag vet ju att jag har blivit en bättre person. Sen så jag menar, jag är ju inte perfekt. Men jag har lärt mig uppskatta väldigt mycket annorlunda saker. Till exempel benmärgssoppa liksom, bara en sån sak. Jenny är väldigt intresserad av liksom hälsokost och sådär, och det är ju, ja, din utbildning och din bakgrund sådär. Men det har varit en utmaning liksom. Jag älskar jag har en sweet tooth liksom. Jag tycker om att drack väldigt mycket cola och såna grejer och godis och liksom pizza och vet unkars mat liksom innan vi blev tillsammans. Sen så har det här utvecklats väldigt mycket, våran kosthållning, så att senaste åren här så Det är väldigt mycket intressanta saker som vi äter. Men jag är också tacksam för det, för att du tänker på vår hälsa och min hälsa speciellt.
Ja, jag försöker.
Det är inte alltid bekvämt, men det vill säga i alla fall att du pushar mig till att bli en bättre människa. Ja. Dagligen, verkligen. Och att du är en modig person. Och jag vet att du inte tänker det om dig själv. Men det är någonting som jag försökt säga det till dig flera gånger liksom, att det är inte många personer som skulle göra samma resa som du har gjort. Det är lätt att tänka liksom så att man vill leva ett liv för Gud och ta steg i tro och sådär, men det är lättare sagt än gjort. Men du har verkligen gjort det så många gånger. Du är en riktig troskvinna liksom, som är en förebild för så många människor. Du är liksom alltid så tjänande och liksom lever för andra liksom, sätter alltid andras behov för dina egna behov. Väldigt tacksam för dig. Och jag älskar dig.
Tack. Tack så mycket.
Vad fint. Vad fina ni är. Hörrni, ni, tack så jättemycket. Jag tycker att ni har haft så mycket bra och mycket klokt att säga, och jag tror att det här kommer hjälpa många som kan kanske vara i liknande situationer. Så jag vill tacka er så jättemycket för att ni har varit med.
Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Vi känner oss så hedrade.
Ja, verkligen.
Ja.